Podplay.
Vi ska gå vidare och ta oss en riktig djupdykning i Sjögrenfallet. Kanske djupare än vad vi har varit någonsin. Och det ska vi få hjälp av genom min gode vän Urban Järdek. Stor applåd!
Lördagen den 2 oktober 2021 stod jag, Urban Järdek, tillsammans med Tobias von Braun på en scen framför över 200 personer på restaurang Nya Masters vid Lumlunds bruk. Ett stenkast från den plats där Sven Sjögren en gång levde. Tillsammans med bland annat Christer Björle på magasinet Horisont hade vi anordnat en föredragskväll.
Men det är inte så att det krävs DNA för att fälla någon nu?
Absolut inte. Vittnesuppgifter är de bästa uppgifterna. För utomstående vittnen som inte känner till gärningsmannen eller någonting.
Syftet med kvällen var att få ihop de sista pengar som krävdes för att hyra in en skelettsökhund. Redan något år tidigare hade tanken väckts att använda oss av en så kallad skelettsökhund eller arkeologihund i sökandet efter svensk kvarlever. Vi hade då nämligen hört talas om att en hund i namn Fabel används under de arkeologiska utgrävningarna i Sandbyborg på Öland, en plats där en omfattande massaker skett någon gång på 400-talet. Ni hör här Fabels tränare Sofia Andersson i Sveriges Radio P4 Kalmar 2015.
När man som arkeolog letar efter metaller så finns det metalldetektor och olika strukturer i marken kan vi också hitta med hjälp av teknik. Men just ben har det inte funnits någon maskin som kan hitta. Så då tänkte jag att, ja men varför inte träna en hund till att göra det?
Testet gjordes på Sandbyborg på Öland där Fabel utan några problem kunde markera ut var det fanns ben. Ben som arkeologerna kände till och själva märkt ut. Men han markerade också på andra ställen som var nya för arkeologerna. Platser man kommer titta på framöver.
Vi hade kontaktat Sofie i början av 2021 och planen hade varit att ta Fabel till Gotland redan samma sommar. Men under våren hade vi fått negativa besked.
Han har grav artros kan man säga. Ja. Han har ben på lagringen.
Okay.
Så det är ju tyvärr ingenting som blir bättre.
Nej.
Ja, jag hade ju hoppats på att han skulle bli gammal. Ungefär tyvärr så vet jag inte mer just nu.
Men i slutet av sommaren pratade jag med Sofie igen och ett nytt hopp hade börjat tändas. Hon och en kollega hade nämligen redan börjat arbetet med att träna upp en efterträdare till Fabel. Vi hoppades att skelettsökhunden skulle bli det ovärderliga redskap vi behövde för att ha en chans att lokalisera svensk kvarlever. Vi hade nämligen fått fler och fler indikationer på att en begränsad krets människor på mellersta Gotland kanske hela tiden vetat vart svensk kropp låg begravd.
Under våren 2021 hade den lilla sukten Etelhem på mellersta Gotland blivit allt hetare i sökandet efter svensk kvarlevor. Men för att verkligen kunna förklara varför vi anser att det här spåret är det hetaste på snart 50 år så behöver vi ännu en gång backa bandet till hösten 1972. Det har blivit dags att titta närmare på de sista ödesmättade dagarna i samband med svensk försvinnande. Vad var det egentligen som hände och varför? Under hela våren och sommaren innan försvinnandet hade Bulvanen tagit emot stora penningsummor från direktören mot löfte om att förmedla kontrakt på nästan samtliga Sjögrens markområden. Men pengarna hade aldrig nått fram till Sjögren, utan Bulvanen hade själv använt dem på olika nöjen och för att köpa den fina villan i Brisund. Den som var Bulvanens måltavla i bedrägeriet var alltså egentligen inte Sjögren, utan den förmögne direktören. Att bulvanen lurade människor på pengar var snarare regel än undantag, och bedrägeriet mot direktören hade till en början påmint om andra bedrägerier som han gjort sig skyldig till, såväl före som efter Sjögrens försvinnande.
Det var ju falsk papper, det var ju falsk. Och då fick sen betala över 350 000 som han har sparat sen han sålde gården. För sedan ringde och gråt. Ja, men hur kunde han göra? Ja, men jag såg ju papperna. Mm. Ja, det kan ju någon firma eller någon trycka upp förfalskat. Ja, det är sorgligt fan också. Mm.
Det mest sannolika slutet på historien var att direktören skulle bli sittande med Svarte Petter. Kontrakten han hade fått av bulvanen skulle visa sig vara ogiltiga, och han skulle vara nästan 1 000 000 kronor fattigare i dagens penningvärde. Men den här gången tog historien istället en annan och mörkare vändning. Det verkar nämligen som att någon gång under slutet av sommaren 1972 måste bulvanen ha kommit fram till att det inte längre var ett alternativ att blåsa direktören. Efter det fanns det bara ett sätt att lösa situationen. Sjögren måste bort. Starka indicier pekar på att bulvanen redan i början av september hade börjat förbereda svensk kommande försvinnande. Bulvanens plan var att få försvinnandet att se ut som en affärsresa till fastlandet. En resa som Sven aldrig skulle komma tillbaka ifrån. Samtidigt blev det bräckliga korthuset av skenkontrakt och förfalskningar som bulvanen byggt upp allt mer ostadigt. Direktören hade redan skickat in flera av kontrakten till myndigheterna, och det var bara en tidsfråga innan sanningen skulle komma fram. När september övergick till oktober så levde Sven Sjögren därför på lånad tid. Tisdagskvällen den 3 oktober, 2 dagar innan försvinnandet, besökte Sven Sjögren för sista gången sina goda vänner, Majken och Thomas, i Stenkyrka. Thomas och Majken var i samma ålder som Sven, och de hade känt varandra sedan åtminstone 6 år tillbaka. Inge Larsson berättar.
De hade inte bäst rykte om sig, man säger så.
Nej.
Oh, nej, det var väl den vänner han hade. Så var den där, vad heter han, Utagren, den där i korven. Mm.
Det var även av Thomas och Majken som Sven brukade köpa sin mjölk, som han drack litervis av varje vecka. Sven hade aldrig lärt sig laga mat ordentligt och brukade därför ofta äta middag hos Thomas och Majken. Det var även tanken att han skulle göra den här kvällen. Men Sven hade kommit flera timmar sent till middagen. Han hade ursäktat sig med att han fått besök av sin gode vän bulvanen, och de hade haft ett långt samtal. Under besöket hade Sven pratat mycket om motståndet från myndigheterna mot hans planerade försäljning av det norra skiftet till bulvanen. Men han hade inte nämnt något mer specifikt om sina affärer. Han hade även berättat att han ville plöja upp sina åkrar på södra skiftet intill minkfarmen. Men han beklagade sig över att han inte hade något att så på markerna. Thomas och Majken hade då erbjudit honom att han kunde få ett par säckar med råg som stod i kvarnen i Lummelunda och som hade blivit över. Sven hade sagt att han i så fall skulle börja arbetet med att plöja redan nästa dag, och hade verkat mycket glad när han senare på kvällen lämnade gården på sin traktor. En sak som Sven inte hade tagit upp under middagen var det avslöjande han hade fått höra ett par dagar tidigare av sin gamle bekant Gunnar Larsson. Stig Larsson berättar.
Veckan innan, då kom Sven förbi farsan. Då sa farsan: ja, men nu verkar det som du har sålt till när då. Helt oförstående. Nej. Vad säger du för någonting? Ja, jag har under hans informationssätt, så jag vet att har ansökt hos lantbruksnämnden om förvärvstillstånd på alla dina marker ner längs sjön. Och det var veckan innan.
Kanske var det detta Sven och bulvanen hade diskuterat tidigare under kvällen, och som hade tagit så lång tid. I vilket fall som helst så måste Sven omedelbart ha förstått att bulvanen sålt vidare det skenkontrakt som de tillsammans hade upprättat för att kringgå myndigheterna. Men på något sätt hade alltså bulvanen lyckats dupera honom och att de fortfarande var på samma sida. Att tillståndet för det norra skiftet var på gång och att han snart skulle få sina pengar. Kanske hade bulvanen sagt att han var tvungen att överlåta skenkontraktet på direktören för att myndigheterna skulle ge med sig. I vilket fall så hade ju Sjögren papper hemma som skulle ställa allt till rätta när affären väl var i hamn. Tidigt nästa morgon, på onsdagen den 4 oktober, hade bulvanen kommit in på bensinstationen som låg vägg i vägg med Domus där han hade varit och lämnat av sin sambo Gördis. Han hade plockat fram någon slags köpehandling och frågat om inte personalen i kassan kunde bevittna hans namnteckning, och det hade de gått med på. Bulvanen hade därefter åkt hem till direktören i Salthamn och visat upp köpehandlingen. Det var ett kontrakt som omfattade Sjögrens åkrar på Martebomyr. Även om köpet inte var riktigt klart hävdade han att han legat ute med 1000 kronor av sina egna pengar för att genomföra affären. Direktören hade gett honom en check och tog sedan en kopia på köpehandlingen. Originalet, som senare skulle visa sig vara en förfalskning, hittades senare inne i Sjögrens hus. Samtidigt stod Sjögren på gårdsplanen utanför hemmet och arbetade med att få igång sin traktor. Närmaste grannen, mjölnaren Tore, hade kommit förbi och frågat Sjögren om han inte kunde rycka in och passa kvarnen under eftermiddagen då han skulle behöva åka iväg i ett ärende. Sjögren hade gått med på det och sagt att han i så fall skulle hinna plöja upp några åkrar först. Men innan han satt igång hade bulvanen kommit körande i sin röda Saab. Senare samma dag befann sig Svens väninna, Majken, inne i Visby. Hon hade åkt dit för att utföra en del ärenden tillsammans med sin granne, Lennart Yttergren. Runt lunchtid hade hon kommit åkande på en liten gata i Visby innerstad när hon plötsligt fick se Sjögren som gick längs vägen. Hon hade stannat och pratat med honom. Han hade förklarat att även han hade haft lite affärer inne i stan och att han hade fått skjuts av sin gode vän bulvanen. Det skulle senare visa sig att affärerna bestått av att han tjatat till sig några 100 kronor i förskott på havre som han tidigare hade levererat till spannmålsmagasinet Björk Anders. Pengarna hade han tagit med sig till posten och betalat av på en skuld som han nyligen fått ett inkassokrav för. Sjögren hade vid tillfället haft en ny grön overall på sig. Han hade verkat ovanligt glad och skrattat. Majken hade frågat om han ville ha skjuts, men han hade svarat att han skulle åka tillbaka till Lummelunda med bulvanen. Kort därefter mötte Majken upp med sin granne Lennart Yttergren som varit på Domus och handlat. Han hade då berättat att även han stött på Sjögren. När han gick förbi Domus cafeteria hade han nämligen sett Sjögren som satt och åt lunch tillsammans med 2 yngre män. De 2 yngre männen skulle senare visa sig vara bulvanen och bulvanens bästa vän, vaktmästaren. På vägen hem från Visby hade Majken och Lennart åkt förbi kvarnen i Lummelunda. De hade då ännu en gång träffat Sjögren som ryckte in för att sköta kvarndriften. De noterade då att Sjögren bytt om från den rena nya overallen till en gammal smutsig overall. Efter att kvarnen stängde observerade flera vittnen Sjögren när han satte igång arbetet med att plöja upp åkrarna på det södra skiftet. Han jobbade sedan med plöjningsarbetet fram till skymningen och han blev klar med ungefär hälften av åkrarna. När bulvanen hade lämnat av Sjögren i Lummelunda åkte han och hämtade Gördis och styrdottern Helen. Därefter åkte de tillsammans med vaktmästaren, hans sambo och hennes 3-åriga son till byn Hemse, cirka 4,5 mil söder om Visby. Anledningen var att de skulle besöka Hemse marknad, Gotlands största och äldsta marknad, som alltid hålls den första onsdagen i oktober. Det är likt Kiviks marknad, ett av årets stora folknöjen med flera marknadsstånd, underhållning och tivoli. Efter att ha gått runt bland stånden och bland annat åkt karusell så satte sig sällskapet till slut på en servering. De diskuterade vad de skulle göra med resten av kvällen. Vaktmästaren propsade på att de skulle övernatta hemma hos honom i hans hus på södra Gotland. Han hade nämligen köpt med sig 3-4 flaskor vin. Runt 19-tiden hade bulvanen ursäktat sig och gått iväg för att ringa ett viktigt samtal. Han talade inte om med vem han hade pratat med. Senare på kvällen åkte de hem till vaktmästaren där de drack och roade sig. Under kvällen diskuterade de hur de skulle göra för att ta sig in till Visby under morgondagen. Vaktmästaren började nämligen sitt arbete på Domus redan klockan 07.00 medan Gördis inte började förrän 10.30. Bulvanen hade då lagt sig i diskussionen och förklarade att han behövde komma in till Visby redan ett par timmar tidigare än klockan 07. Varför detta var så viktigt hade han inte förklarat närmare. Innan de gick och la sig bestämdes därför att bulvanen och vaktmästaren skulle åka in först i bulvanens bil och att Gördis skulle låna vaktmästarens bil in till arbetet. Nästa dag, torsdagen den 5 oktober, dagen då Sven Sjögren sannolikt försvann, ringde vaktmästarens väckarklocka redan någon gång runt klockan 04. När bulvanen och vaktmästaren kom ut ur huset upptäckte de att lyset i vaktmästarens bil stått på under natten och konstaterade att bilbatteriet hade laddat ur. På vägen upp till Visby bestämde de att vaktmästaren skulle ringa hem under morgonen och förklara situationen. Bulvanen skulle sedan åka ned och boxera igång bilen lagom till att Gördis arbete började. När bulvanen och vaktmästaren kom fram till Domus varuhuset var klockan bara runt 05. Bulvanen verkade haft bråttom och lämnade platsen efter en snabb kaffe. Vad han därefter tog vägen kunde vaktmästaren inte säga. Men varför behövde bulvanen åka in till Visby så fruktansvärt tidigt? Bulvanen själv var hemlighetsfull med vad han gjorde den morgonen och sa först att han ville åka hem och rasta hundarna. Polisen påpekade att det verkade helt orimligt att tvinga upp vaktmästaren mitt i natten av den anledningen. Den förklaring som vi kommit fram till som den mest sannolika är att bulvanen den här morgonen så snabbt som möjligt behöver kontrollera tidningen. Antingen hade han under marknadsbesöket kvällen innan ringt och pratat med någon som informerat honom om att en artikel av köpet av det södra skiftet skulle publiceras i tidningen nästa dag. Att notisen skulle publiceras just denna dag var sannolikt inte något bulvanen kunnat förutse, även om han säkert visste att den här typen av nyheter publicerades med jämna mellanrum. Reportrar från lokalpressen brukade av och till besöka myndigheterna där de tittade bland inkomna handlingar och antecknade sånt som verkade intressant. Lokaltidningar på Gotland trycktes vid den här tiden sent på kvällen och började distribueras tidigt på morgonen nästföljande dag. Ut i Lummelunda nådde tidningarna inte förrän strax innan klockan 12 på dagen.
Så det spekulerades ju att bulvanen hade tagit tidningen ur postlådan. Det gick tidigt, det ryktet. Och det var för att Sven och en själv ska kunna läsa. Men det rådde sig nog säkert bara knappt ett dygn så hade ju någon ring och frågan om det där. Så att han fick väl några timmar på sig där. Mer var det nog inte det kunde handla om.
Men var det verkligen Svens reaktion som bulvanen i första hand var orolig över? Sven hade ju redan fått veta att direktören ansökt om förvärvstillstånd för det södra skiftet. Kanske oroade han sig snarare för att andra människor skulle se notisen och börja ställa frågor till Sven. Ju fler nyfikna frågor, ju större chans var det att Sven skulle plocka fram papprena han hade hemma som bevisar att det endast rörde sig om en skenförsäljning och att han kunde häva köpet. Om detta skedde skulle spelet vara förlorat. Det var därför av yttersta vikt att bulvanen kunde läsa tidningen så tidigt som möjligt. Då fanns det bara en självklar plats på ön, nämligen hamnstationen i Visby. Det var en av de första platser tidningarna levererades till och serveringen öppnade redan klockan 05 när morgonbåten från Stockholm anlände. Enligt Gördis var det också dit bulvanen i vanliga fall brukade åka för att läsa morgontidningarna. När polisen, under förhör, frågade Bulvanen om han möjligen besökte hamnstationen denna morgon, svarade han kryptiskt att han inte hade någon minne av det, men att han inte kunde utesluta det. Om nu verkligen Bulvanen begav sig till hamnstationen, slog upp morgontidningen och letade upp spalten för fastighetsaffärer, så var det inte så illa som han kanske hade befarat. Med tanke på områdets värde och närheten till Lummelunda grottan så hade det inte varit omöjligt att tänka sig att försäljningen skulle orsaka rubriker. Men nu var det bara frågan om en liten rad inklämd mellan flera andra markaffärer. Bulvanen kunde andas ut, i alla fall tillfälligt. Men det var ändå bara en tidsfråga innan någon av Svens bekanta skulle upptäcka notisen och att frågetecknen därefter skulle börja hopa sig. Kanske hade Bulvanen övervägt att löpa linan ut och göra sig av med Sjögren redan där under morgonen. Men den planen hade i så fall grusats av att han var tvungen att åka tillbaka hem till vaktmästaren för att boxera igång hans bil så att Gördis kunde ta sig till jobbet. Under morgonen åkte Bulvanen i alla fall med all sannolikhet hem till Sjögren. Det verkar som att de stämt träff, eftersom att Bulvanen tidigare lovat Sjögren att hjälpa honom med att vända på ett antal säckar med spannmål som stod ute på åken på Martbomyr.
Ja, de låg på marken. De var tvungna att vända för att, så det inte blev fukt i seden. Då blev det ju mögel. Det är ju sådana här jutevev. Så det som ligger mot marken, där tränger det upp fukt. Ja, och det där är det. Ja, så gjorde de det. Så det är bara något tvungna att slänga om lite så det inte.
Om det verkligen blev av att vända på några säckar just då vet vi inte säkert. Sjögren hade i alla fall vid 08.30-tiden på morgonen ringt in till spannmålsmagasinet och frågat hur snart han kunde försöka in säckarna. De hade svarat att han kunde göra detta antingen nästa dag, annars skulle det behöva vänta till måndag. Sjögren hade då nämnt att han skulle be någon hjälpa honom med transporten. Kort därefter hade Bulvanen varit tvungen att bege sig ner till vaktmästarens bostad för att boxera igång bilen, så att Gördis skulle kunna ta sig in till Visby. Under tiden startade Sjögren sin traktor och fortsatte med plöjningen som han påbörjat dagen innan. Flera vittnen såg honom under eftermiddagen när han plöjde på åkrarna på södra skiftet. I förhör berättar Bulvanen att han återvände till Lummelunds bruk efter det att han varit och startat vaktmästarens bil. Enligt honom själv hade han nämligen lovat att köra Sjögren in till Visby även den här dagen. Han körde ner med sin bil till åken på det södra skiftet där Sjögren höll på och plöjde.
Ja, han hade mer än hälften kvar att plöja. Så det var ju någon som hade kommit och avbryta han.
Bulvanen berättade att Sven hade avbrutit plöjningen och sneddat över åken för att möta honom. Efter att han hade kopplat loss plogen åkte han bort till Sjögrens hus. Bulvanen först i bilen och Sjögren efter på traktorn. När de kom in i huset så hade Sjögren insisterat på att få bjuda på något. Bulvanen hade druckit en lättöl och Sjögren hade som vanligt druckit mjölk. De två urdruckna glasen, den tomma ölflaskan och den halvfulla tillbringaren med mjölk skulle förbli stående kvar på bordet efter Svens försvinnande.
Exakt vad som därefter hände kommer vi med största sannolikhet aldrig att få veta. Men det betyder inte att vi inte har vissa idéer om vad som kan ha hänt. Det som nu följer är därför en kvalificerad gissning baserad på det vi vet om Sven, om Bulvanen och om de tekniska fynd som gjordes i huset i samband med polisutredningen. Vår hypotes är att Bulvanen, som visste att Sven Sjögren alltid brukade bjuda på något att dricka, hade tagit med sig ett bakverk eller något liknande till fikat. Ett bakverk som Bulvanen preparerat med ett ämne tänkt att göra Sven slö och dåsig. Kanske innehållande de dolerontabletter som Gördis hade blivit av med i samband med försvinnandet och som vi pratade om med giftexperten Simon Ström i förra avsnittet.
Det är en opioid, morfinliknande medicin. Som med andra opioider så blir man trött, man kan somna och man kan kräkas. Och det är också tänkbart att man har kunnat ge offret det här för att man ska bli mer lugn, kanske lite slö.
Även om Bulvanen var vältränad så ville han inte ta några risker med den ostarka lantbrukaren. Bulvanens plan var sannolikt att de därefter skulle lämna huset innan preparatet börjat ge effekt. Antagligen var det tänkt att han och Sjögren skulle åka någonstans efter fikat. Kanske hade Bulvanen lovat Sjögren att skjutsa honom ut till den öde och ensligt belägna Martebo myr för att hjälpa till och vända på säckarna som låg där. Kanske var det där som Bulvanen hade tänkt att avsluta jobbet. Men det verkar som att planen av någon anledning gått snett. De blev kvar i huset längre än vad Bulvanen tänkt sig.
Men jag skulle tro att man inom en halvtimme, garanterat inom en timme, kan få tydliga symptom. Det beror säkert också på dosen.
Sjögren börjar känna sig konstig. Han ursäktar sig med att han måste gå och lägga sig en stund. Bulvanen hinner inte stoppa honom. Han hör hur Sjögren går upp på övervåningen. Han hör hur Sjögren hostar till och skyndar upp. Han kan direkt se att Sjögren inte mår bra. Men någonting som han antagligen inte ser är att Sjögren på grund av överdosen fått ner maginnehåll i lungorna som han har hostat ut över tv-apparaten.
Aspiration, det är när man kräks upp maginnehåll för att man har paralyserat tarmen och inte kan tömma sig den vanliga vägen. Alltså det finns fall där man har kunnat konstatera att dödsorsaken var en aspirationspneumonit. Då en kemisk retning av lungorna som gör att man inte kan syresätta kroppen för att man har svårt att andas.
Han inser att han måste få ut Sjögren ur huset så snabbt som möjligt. Han leder den omtecknade och nästan medvetslösa Sven nerför trappan och ut i huset. Kort därefter förlorar Sven livet. Exakt hur och var är extremt svårt att spekulera om. Kanske leder Bulvanen Sven ut på gårdsplanen och bakom hans egen lada. Kanske får han med honom i bilen under förevändning att köra honom till sjukhuset. Men köra honom istället till någon ensligt belägen plats. Med tanke på Svens tillstånd behöver han antagligen inte använda särskilt mycket våld för att avsluta jobbet. Därefter gömmer han tillfälligt kroppen. I vilket fall som helst är allt över klockan 18.30 när Bulvanen hämtar Gördis som precis slutat sitt arbete på Domus. Hon och Bulvanen äter sedan middag som vanligt och tittar på tv. När klockan börjar närma sig midnatt så säger Bulvanen plötsligt att han måste åka iväg och laga ett stängsel. Men det var såklart bara en ursäkt. Han visste att han lämnat Sjögrens hus i all hast. Det är olåst, lamporna är på och i huset finns ett par mycket besvärande dokument som han måste röja undan. Under kvällen hade Sjögrens närmaste grannar, Toro och Iris, mycket riktigt lagt märke till att lamporna i huset hade varit tända ovanligt sent. Sjögrens vän, Thomas Jakobsson, hade försökt ringa Sven ett par gånger under kvällen. Han ville fråga hur de skulle göra med det utsäde som Sjögren skulle få sina åkrar. Men han hade inte fått något svar. I skydd av mörkret besöker Bulvanen huset. Han städar undan det som behöver städas undan. Han letar upp de dokument som skulle kunna omkullkasta direktörens köp av det södra skiftet. Han planterar även den falska köpehandlingen för det sista oavslutade köpet. Slutligen packar han med sig en del av Sjögrens kläder för att försöka få det att se ut som att Sjögren rest bort. Men han missar finkostymen som blivit liggande i köksingången. Han avslutar besöket genom att låsa dörren och ta med sig nyckeln. När han lämnar platsen vid småtimmarna så vaknar grannarna Toro och Iris av hur bilen passerar över den gistna träbron utanför deras hus.
Och då klockan 3:30, vi tar så gärna på klockan, då var hon 3:30. Då slår det i en bil i brån där. Om man har visst något och vi hade dratt upp rullgardinen, då hade det ju varit gjort och då hade vi ju kunnat sett vad det var för bil. Ja.
Mm.
Men inte tänkt man väl på sånt.
Dagen efter, fredagen den 6 oktober, körde Bulvanen Gördis till hennes arbetsplats som vanligt. Därefter kunde han fortsätta med att sätta sin plan i verket. Bulvanens förklaring till Svens försvinnande var som sagt att han skulle ha åkt till Stockholm på en affärsresa. För att historien inte skulle genomskådas och Svens bekanta skulle börja fatta misstankar, så var det en hel del detaljer som behövde ordnas. Han behövde köra in säcken med spannmål som låg ute på myren och blev dåliga. Han behövde tömma Svens brevlåda och mata hönsen. Men först av allt behövde han ta itu med den viktigaste detaljen, nämligen att göra sig av med kroppen.
Här slutar första delen av avsnitt 11. Fortsättning följer i avsnitt 11 del 2.
Han vill tala om det för någon, men han vill inte tala om det för alla. Varför sa han det till oss?
Men hon sa det i alla fall, så nej, han ligger nedgrävd här i Ytterlämma. Och det la jag ingen större vikt vid. Förrän i, vad det somras det står om eran den här podden och det här.
Polisen har flera sidor där man intervjuar dig om det här.
Nej. Det kan du riva eller kasta eller bränna eller vad du ska göra. För det, jag känner inte till det överhuvudtaget.
Kalla fall, en podd som görs av Urban Järdek och Tobias von Braun. Producent är Mats Liljenberg. Följ oss gärna på Instagram. Där heter vi kalla_fall. Tack för att du lyssnar på Kalla fall.
Podplay, en del av